För mig finns det två bibelsammanhang som sticker ut på ett speciellt sätt med innehåll och substans och hur viktigt det är. Det första då i bergspredikan med den lite mer teoretiska, med lite mer förklaringen av regler i livet och annat. Och sen har vi då det som brukar kallas för avskedstalet i Johannesevangeliet. De här fantastiska kapitlen när Jesus den sista kvällen tillsammans med lärjungarna först tvättar deras fötter. Sen instiftar han nattvarden. Sen förutsäger han ju Judas handling och skickar iväg honom. Och så börjar han tala om och undervisa om relationen mellan Fader, Son och Ande. Han undervisar om andens roll. Han talar om församlingens uppgift och också om kampen. Bönens stora möjlighet. Det finns flera förklaringar till att på något sätt ta fram ett centrum i avskedstalet. Och det är just den liknelse som är vår text för idag ifrån Johannes 15. De första 9 verserna är föreslagna, men man kan gott läsa 10:e versen också. Så från Johannes 15, vers 1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag håller min faders bud och är kvar i hans kärlek. Amen. Jag kan gång på gång liksom känna in och se det här mäktiga nu. Flera timmar av den här undervisningen i övre salen. Och sen nu de har vandrat ut på väg mot Getsemane, någonstans sitter de där på berget tillsammans med massor av människor. Alltså man vet ju att kanske 100 000 judar vandrade till Jerusalem under påskhögtiden. Och påsklammet skulle ju ätas den här natten eller kvällen. Och det skulle ju helst ätas innanför murarna. Säkert brann det rätt så många lägereldar. Kanske just utav torkade kvistar från odlingarna där. Och de har nog en eld där de sitter. De har kylts ner ifrån när de har varit inne i övre salen och gått ut. Och så börjar Jesus igen med det här djupaste som finns. Om att vara kvar i honom, hos honom. Fadern, vinodlaren. Den gammaltestamentliga texten är en av dem. Det finns flera texter som talar om Israels folk, Guds folk, som en vingård. Det är en känd bild för lärjungarna givetvis när Jesus tar det. Det är fadern som är huvudpersonen. Det är han som är initiativtagaren. Det är han som är historiens Gud. han som vill frälsning och liv. Han som valde Abraham och Israel till sitt folk och som fick våra pedagogiska exempel på hur Gud verkar med sin kärlek och som är knutna till det gamla förbundets löften. Och genom Jesus så får vi alla andra ympas in på det här trädet som Paulus skriver i Romarbrevet. Genom Jesus öppnas vägen till Gud för alla folk. Jag kommer också som barn. Ingar och jag pratade om min pappa här nere i källaren och alla hans läger han var med på, apropå läger. Men han vågade göra saker. Och han hade ju ingen aning om hur det är med fruktträd var egentligen. Men de köpte hus ute i Lerum och det var massor med fruktträd. Det ska historien vara, om man ska vara ärlig, ska vi säga att det blir färre och färre fruktträd. Men det berodde på att han tyckte det var lättare att klippa gräset och vi fick större plan att spela fotboll på. Men jag kommer ihåg som barn där, alltså när han gick ut och började klippa i trädet. Och det är rätt så, de är rätt så yviga träden och han var rätt så järv, han klippte av både här och där och där. Och så till slut, när ett nyklippt träd, oftast på hösten, det ser ju kalt ut, men på något sätt känns det som att detta måste till. Eller känner ni igen det? Att det är något på väg där. Och det är självklart så. Det vet ju alla. Är jag inte på och sköter fruktträdet så kommer det inte klara av det här. Det förväxer sig, det kommer att ramla samman. Det kommer inte att bära frukt. Man måste ansa ett fruktträd för att det ska bära frukt. Det kan ju vara så att vi upplever det här som ett litet hot. Men det är ju en nödvändighet att det ska bära mer frukt. Och det är faderns roll. Det är Gud som är så stor i kärlek, som är all kärleks ursprung, som ansar. Det är han som gör det. Han gör det för att det ska bli bättre. Sen sonen, Jesus är vinstocken. I Johannes evangeliet så är jag är ett oerhört viktigt uttryck. Och det står ju, om man tittar i grundtexten så står det jag är. Och Jesus använder Guds namnet, det som Mose får som svar vid den brinnande busken. Vad är ditt namn? Jag är mitt namn. Gud i presens. Jesus använder det gång på gång i jag är vägen, sanningen och livet. Jag är heden, den gode heden. Ni får en annan bild på gemenskap. Det här är ju en bild på gemenskap. Jesus är vinstocken. Ibland tycker vi att varför var inte Jesus tydligare? Varför kunde han inte sagt tydligare vem han var? Och varför han gjorde som han gjorde. Men för tron så är det ingen som helst tvekan om att det här är. Han använder, alltså en bekännelse vem han är. Han använder Guds namnet för sig själv. Och vi vet också i reaktioner för den judiska etablissemanget på den tiden att det här var så oerhört stötande just för att han använde Guds namnet. Man hade ju utvecklas så att man inte vågade uttala Guds namnet konkret och direkt. För dels av respekt för Guds höghet och Guds storhet, men också tror jag att det handlar om lite grann om en gemenskap som inte var helt igenom sund. När Jesus använder det här om sig själv så är det en väldigt stark bekännelse vem han är. Jesus utgår från fader som han nu återvänder till. Sändningen i två plan och som senare i evangeliet upprepas. Och som när han har uppstått och uttalar det här att han blåser och säger, tar emot helig ande, så säger han liksom, fadern har sänt mig, sänder jag er. Så får vi inlemmas i sammanhanget. Men det här handlar ju om gemenskap, att vara en gren på stocken. Och vi som är så gamla som vi är, vi läste ju Jag är vinträdet i 1917 års översättning. Och det här är ju en av de här översättningarna som är rätt på, så att det förbättrar ordentligt. För att ett träd så växer det grenar lite kurs och tvärs och där. Men en vinstock är ju egentligen så här att den breder ut sig på längden. Och så sitter små grenar på den. Sen är det ju ofta så att det är flera stockar i ett sammanhang. Men det innebär alltså att varje gren sitter på stocken. Varje gren har en direktkontakt med stocken. Alla som vill tillhöra Gud har direkt relation, sitter på Jesus vinstocken. En oerhört stark bild av gemenskap som ju också får en, tillsammans med herdarna, får en som lyssnar till hans röst och på så sätt hör ihop och lyssnar och finns tillsammans med Jesus. Men här är det ju ändå tydligare. Att tillhöra Jesus, det är att vara en gren. Och samtidigt, det är inget val. Alla som tror hör ihop med alla andra grenar. Du kan inte välja om du ska tillhöra Guds församling. Det är en förutsättning. Genom att vara en gren tillhör vi alla andra, den universella kyrkan. Nu är jag inte biolog. Men det är ju så att stocken suger upp näring. Sen, alltså bilderna med det här, för vi har ju också solen som ger nödvändigt för det här. Vi har små humlor och andra insekter som gör att blommorna befruktas och så. Men den här dagliga näringen, den kommer genom stocken, vätskan som finns. Det är inte grenen som suger näringen, det är stocken. Det är Jesus själv som ger oss det som vi behöver. Det är han som ger oss förlåtelse, frälsning, nåd, kärlek. Han håller ihop hela kyrkan. Och vad är vår uppgift? Ja, det är ju att vara kvar. Att vara en gren som sitter på trädet. Och vad är det då? Ja, det som är så viktigt är ju att varje gång man kan ana det här med hot. Alltså varje gren som inte bär frukt, den skär jag bort. Den ansar jag. Så finns det risk att vi människor ska svara med prestation. Men det är inte möjligt att prestera en relation med Gud. Och vi lever i den här dubbelheten. Vi är skadade. Så vi människor har alltid det här att vi behöver det ofta för vårt egen skull. Vi behöver bekräftas, vi behöver bli sedda, vi behöver gemenskap. I det här finns det ju alltid prestation. Hela yrkeslivet, hela samhället bygger på att vi ska prestera saker. Och ibland har vi varit så i kyrkan också. Men relationen till Gud, till Jesus, kan aldrig bygga på vår prestation. Vi kan inte göra något som gör att vi förtjänar eller förbättrar. Vi kommer inte kunna bära mer frukt om vi gör det. Och det är ju en larvig bild, men de här grenarna nu som nu är det ju inte så mycket äpplen i år och det, annan frukt heller kanske, men den där grenen som sitter där nu, han kanske inte har något äpple på sig, men den som har ett äpple, skakar ju, tänker hela tiden, nu måste jag bära det. Nu måste jag se till att den här frukten växer. Nu måste jag hålla den så att den inte ramlar av. Och så är inte vi sådana ibland. Istället för att ha den naturliga relationen till Gud i Jesus och låta hans näring, låta frukten växa fram och att vi får bära den. Och då på något sätt är ju också det här med bönesvaret. Det finns ju fyra sådana här starka löften om bönesvar i avskedstalet. Och för mig är det så att det är inte något enskilt löfte, utan allt det här är ju en helhet. Det handlar ju om detta att upptäcka relationen fader, son, ande. Det handlar om att vara i det här. Det handlar om oerhört mycket. Men vad är det som är viktigt för oss? Jo, det är viljan. Det är viljan och beslutet. Jag vill tillhöra Gud. Jag vill tillhöra honom i Jesus. Det är vår vilja. Det är inte ens vår tro. Och tron är ju jätteviktig, för det är ju den som sen växer vidare. Men det är vår vilja att tillhöra Jesus. Det är det vi ska göra. Och det enda som vi måste göra. Och sen kommer man ju in i det här. Nu står det ju inte direkt, men nu kommer ju teologen fram här också. För att eftersom vi har tagit fadern och sonen så måste vi ju ta anden också. Och för mig är anden, det är den här livgivande vätskan som kommer upp genom grenen. Anden som förmedlar livet. Det är genom anden som vi lever. Det är genom anden som Gud verkar i oss och genom kyrkan. Och det är anden som ger oss kraft och leder oss vidare. Det är anden som ger näring så att frukten växer fram. Vi talar ju ofta, och i dagens tema så finns det ju andra texter som talar om nådens gåvor och nådegåvor. Vi kanske skulle tala mer om andens frukter. För det står ju också, det står här i Galaterbrevet, och det är lite intressant, för det är ju till ett sammanhang där man har gått tillbaka till det lagiska sammanhanget. Låt anden leda er. Ni är på väg bort. Köttets frukter i förhållande till andens frukter. Andens frukter är kärlek, glädje, frid och så vidare. Jag vet, det fanns unga, friska kristna på min tid som skulle lära sig alla nådegåvor, om man ungefär skulle försöka ta till sig alla nådegåvor. Jag vet inte om det har med åldern att göra, men egentligen så vore det väl bättre om vi strävade efter att ta till oss alla andens frukter. Och då är det ju inte vi heller som kan plocka fram dem. Ordet är viktigt. Genom ordet är vi ansade. I viljebeslutet att tillhöra Jesus så är jag helt övertygad om att Guds ord, och det bästa sättet vi har det på, det är bibelordet. Att bibelordet är en nyckel för oss, för församlingen. Att ordet är levande, genom ordet ansas vi. Genom ordet lär vi oss vem Gud är, vem Jesus är, vem anden är, vilka vi själva är, vilken församlingen är. Och det här med regler har vi ju haft där. Vi måste läsa Bibeln varje dag och det är klart och så. Ja, jag tror ju det, att den som hittar det. Men det viktiga är ju egentligen att vi vill det och att vi gör det av oss själva. Men ordet är en nyckel. Det är en avgörande nyckel för att vara kvar, att bli ansade genom ordet är ni ansade, sa Jesus. Men också i det beslutet som det finns. Jag tycker vi hittar vägar i vår församling för att göra ordet levande, för att uppmuntra det tillsammans och använda det. Jag tycker vi har en förkunnelse, och då tänker jag föräldrar, de andra goda pastorerna. Två av dem är med här. Men alltså jag tycker vi har en församling där ordet är centralt. Och det är viktigt. Och det är viktigt för oss själva att hitta vägar. Igår kväll muttrade min hustru lite grann. Nu, jag ska inte prata om det i gudstjänsten här. Men hon läser ju Messenger, eftersom det har varit ett sätt som vi har aktualiserat det här, förnyat det här, göra något annorlunda och få det. Men igår stönade hon lite, så har du 20 ord i den här meningen utan, ja det är visst ett komma, så. Så att man kan ju tröttna på det, men du får börja med den riktiga bibeln sen igen. Ja, då blev det ju treenigheten där. Och treenigheten är inte en teologisk konstruktion. Det handlar inte om genus. Att sen vi i kyrkan har konserverat en tråkig kvinnosyn, det är en annan fråga. Men att Gud har valt att handla som fader, son, ande, det är klart det är en Guds pedagogik. Jag har säkert nämnt det här med persona, personligheterna. Persona var namnet på de klassiska skådespelen under den grekiska och romerska tiden. Så hade man ju ett ansikte som man satte fram, eller en mask som visade att man var glad eller ledsen eller arg eller ja, ni vet, ja. Man alltså som visade hur man funktionerar. Och det är ju det som det handlar om där. Det är persona, tre persona, Gud, fader, son och ande. Det är tre olika sätt som Gud visar sig med, handlar igenom. Och vi kan ju inte. Vi kan inte bygga teorier på Guds storhet och rikedom. Gud kan inte förklaras eller begripas eller tas emot eller förstås genom mänskligt tankebyggnad eller teorier. Men det här är ju, och jag tycker den här texten, och jag tycker också den om anden, hjälparen som är flera sammanhang här, anden som kommer istället för Jesus, som gör allt det tillsammans med oss, som Jesus gjorde tillsammans med lärjungarna, handlar om liv. Inte teori, inte om kunskap, utan liv, gemenskap, växt, utveckling, kärlek. Kärlek som nyckelordet. Och efter det här så fortsatte Jesus. Efter i Akristal så pratade han just om detta. Älska er. Älska varandra. Älska er. Liksom jag, ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner. Ni gör vad jag befaller er för. Och där finns befallningen. Jag befaller er att ni ska älska varandra. Och sen, kommer jag ändå tillbaka till sist det här när jag funderar kring det här. Det räcker med teori för idag nu. Men jag kom tillbaka det här med nåd. Och det var så roligt att vi kommunicerade bara så där. Jag talade om lite grann vad jag kommer att predika om. Men texterna och sångerna valde ni själva, och det har handlat väldigt mycket om nåd. Och det finns ett sammanhang som jag tycker är oerhört starkt, och jag har citerat det förut. Men det är Paulus i andra Korintherbrevet som skriver. Vi förstår att det har varit mycket polemik med den här församlingen i Korinth. Det har varit hårda ord, och det var det första brevet och det var det andra. Och Paulus ifrågasatts och han har gått till försvar och annat. Och så blir han personlig i slutet på andra Korintherbrevet. Och så blottar han sig egentligen inför församlingen. Han säger att jag har en törntagg i köttet, använder han som uttryck. Det har ju diskuterats vad det var för något. Och om det var det att han tappade synen eller vad. Jag tycker det är lite oväsentligt. Men han säger då att jag har bett Gud tre gånger att slippa det här. Och det här är den där judiska. Tre gånger ska man be. Det är ett helhetstal, det är fullhetstalet. Tre gånger, då ska man inte hålla på 28 mer. Jag har bett Gud tre gånger att slippa det. Och så svarar Gud honom. Min nåd är allt du behöver. Om det var allt Paulus behövde, så är det också allt det vi behöver. Och nåden kanske vår värld har oerhört svårt att förmedla. Tänk om vi i kyrkan kunde vara den kraften som förmedlar det till det djupaste behovet vi människor har, att få kärlek och nåd. Sen har jag skrivit en bra avslutning här, tycker jag, så får jag väl läsa den i alla fall, så det blir ett vettigt slut. Den här långa trefaldighetstiden, den upplevs ju ibland som lite tråkig och tung, när alla fina högtider är klara, advent, jul, påsk, pingst. Och då är det bara återstående den här långa vandringen mot domen. Men det är ju också det som är livet. Livet är inte oftast fest och glam. Men det innehåller det. Och vi får leva det med det som Gud har gjort i Kristus. Med den här obegripligt stora nåden. Och då är det en vandring i tjänst och offer. Det finns fest och högtid. Men mest är det vardag. Men det är en vandring med Fader, Son och Ande. Och vi är tillsammans med alla andra som tror. Tack Gud för din kärlek. Tack Gud för din nåd. Hjälp oss att här och nu på nytt ta till oss mer av den. Så att vi kommer närmare dig. Tack Gud för att du ansar oss. Och du gör det för att vi ska bära mer frukt. Tack Jesus för att du är stocken. Där vi får sitta och ta emot av allt det du ger och förmedlar. Genom det du har gjort och genom din helige ande. Hjälp oss att våga vara trygga i att vara gren. Att bära din frukt. Tack för att vi hör ihop med alla andra grenar i din universella kyrka. Tack för att vi får prisa, tacka och lova dig, Herre. Amen.